Nåd være med dere og frid fra Gud vår Fader og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotekst er også er samme tekst som dagens evangelium. Det er fra Johannes evangeliets 17. kapittel fra den 9. versen. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, utan for dem som du har gett meg, for det er dine. Alt mitt er ditt, og alt ditt er mitt, og jeg er forherliget i dem. Jeg er ikke lenger kvar i verden, men det er kvar i verden når jeg går til deg. Helige far, bevare dem i ditt navn som du har gett meg, så at det er rett liksom vi er rett. Så lenge jeg var hos dem, bevarede jeg dem i ditt navn som du gett meg. Jeg vakade over dem, og ingen av dem gikk forlorad. Ingen utan fordervets mann, for at skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jeg til dig, men jeg säger det här medan jag är kvar i världen, för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, för det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Det här är ett utdrag från en bön som Jesus bad just innan han och lärjungarna skulle gå iväg till Getsemane, där Jesus skulle gripas. Det är en ganska lång bön som finns i Johannes kapitel 17. Man skulle kanske tro att det här var en bön som Jesus bad i Getsemane. För det står ju också att han bad till fadern när han var i Getsemane medan lärjungarna sov. Men han började faktiskt att be redan innan han gick till Getsemane. Så Johannes kapitel 17 innehåller den här bönen, och i början av kapitel 18 står det så här: när Jesus hade sagt detta gick han med sina lärjungar över till andra sidan av Kidrondalen. Där låg en trädgård som han och hans lärjungar gick in i. Och den där trädgården var ju alltså Getsemane. Men alltså, just innan de gick iväg dit så bad han en lång bön. Och i början av bönen så står det så här, så säger Jesus: far, stunden har kommit. Förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanna guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Far, stunden har kommit, sa han. Nu hade stunden kommit. Tidigare hade Jesus sagt: min stund har inte kommit än. Men här säger han att hans stund har kommit. Och vilken stund är det han menar? Jo, det var hans stund för att lida och dö för våra synders skull. För att vi ska få evigt liv. Och som Jesus förklarar, det är det eviga livet som vi har genom att vi känner fadern, den enda sanna guden, och att vi känner den som fadern har sänt, Jesus Kristus. Och att känna Gud och att känna hans son, det är ju samma sak som att tro på Gud och att tro på Jesus. Att känna, det är ju något man gör genom att tro. Jesus ber. Har du någon som ber för dig? Har du en förälder eller ett syskon som ber för dig? Eller en vän? Eller ett trosyskon? Det kan hända ibland att vi frågar någon om de vill be för oss. Om vi har det särskilt jobbigt kanske. Och då är det en stor välsignelse om man har någon man kan gå till och be dem att be för oss. Och så är det en väldigt stor tröst om de säger: ja, jag vill be för dig. Jag ska be för dig. Men ändå så kan vi nog inte vara säkra på att vi hela tiden har någon som ber för oss ständigt. För andra, de kan ju glömma bort att be för oss. Precis som vi själva kan glömma bort att be för andra. Men vet du vad? även om människor glömmer bort att be för dig, så har du ändå alltid någon som ber för dig. Genom tron på Jesus så har du en förebedjare, nämligen Jesus själv. Han säger i sin bön till Fadern: jag ber för dem. Jag ber för dem som du har gett mig, för de är dina. Och lite senare i bönen så säger han: men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Så där i början så menar han hans lärjungar, hans apostlar. Så säger han: men jag ber inte bara för dem, utan också för alla kristna som kommer att komma till tro på Jesus genom apostlarnas ord. Så han bad för dig och mig och alla andra som tror på Jesus. Och Jesus är ständigt en förebedjare, precis som den helige ande vädjar för oss. Och den här bönen som Jesus bad, den brukar kallas Jesu överste prästerliga förbön. Och det är nästan så svårt att säga att det kan vara värt att säga det igen. Jesu överste prästerliga förbön. Och att bönen är överste prästerlig, det innebär att Jesus ber den här bönen som vår överste präst, helt enkelt. Men vad innebär det att Jesus är en överste präst? Ja, det ligger ju i själva ordet. Han är den överste prästen, alltså den högste prästen. Han är prästen över alla andra präster. Och i Nya testamentet kallas han också den högste herden, står i första Petribrev. Men det där med överste präster, hörde inte det till gamla testamentet, till det gamla förbundet? Jo, precis. I det gamla förbundet så hade man ju från Mosetid alltid den överste präst. Någon av leviterna som hade uppgift att bära fram offer för folket och att be för folket. Men hur kan vi då säga om Jesus att han också är överste präst? Han kom ju för att instifta det nya förbundet. Det här med att Jesus är överste präst, är det bara något som teologer har hittat på? Liksom ett namn man har gett Jesus? Nej, utan det här är något som vi hittar i Bibeln. Det är något som Nya testamentet lär. Särskilt i Hebreerbrevet så står det väldigt mycket om det här med att Jesus är överste präst. I Hebreerbrevet kapitel 9 står det: nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som skulle komma. Genom det större och fullkomligare tabernaklet som inte är gjord av människohand. Och så står det i fjärde kapitlet: när vi nu har en stor överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. Och även i Gamla testamentet så omtalas Jesus som präst. I Saltaren 110 står det: Herren har gett sin ed och ska inte ångra sig. Du är präst för evigt, på samma sätt som Melkisedek. Och det här citeras också i Hebreerbrevet. Och den som är präst för evigt, han måste ju givetvis också vara den överste och högste prästen. Inga andra präster här på jorden kan hävda att de är präster för evigt. Utan de är ju bara präster under en begränsad tid. Men Jesus, han lever för evigt. Alltså är han också den sanne överste prästen. Han är prästen över alla andra präster. Så det här är alltså en profetia som vi hittar i Gamla testamentet, och den uppfylls i Nya testamentet. En skillnad mellan Jesus och överste prästerna i gamla förbundet, det är att i gamla förbundet bar överste prästerna fram djuroffer som försoning för folkets synder. Men det här var en ordning som behövde upprepas gång på gång, hela tiden. Och djuroffren, de kunde ju inte i själva verket ta bort folkets synder, utan det behövdes ett bättre och större offer för att göra det. Därför kom Jesus för att offra inte ett djur utan sig själv med sin egen kropp. Och på det viset var han helt annorlunda än de förra överste prästerna som bar fram djuroffer. Jesus, han bar fram sig själv som offer. Och det här står ju också i Hebreerbrevet i kapitel 7 står det: han måste inte bära fram offer varje dag som de andra överste prästerna, först för sina egna synder och sedan för folket. Nej, det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. Och när han bar fram sig själv som offer, då hade han ju först levt ett fullkomligt, heligt, perfekt liv utan synd. Så han var ju det fullkomliga offret. På det viset så kan vi få hans rättfärdighet. Och han kunde ta bort våra synder. Så den här bönen kallas alltså Jesu överste prästerliga förbön. Eftersom Jesus, han är överste prästen som ber för sitt folk i den här bönen. Jag tänkte att vi kan kika lite närmare på vad han faktiskt ber om också. Jesus säger: jag har gett dem ditt ord. Jesus har alltså gett oss faderns ord, Guds ord. Det här kan man ju säga, det är själva definitionen på vad en kyrka är för någonting. En kyrka är en grupp människor som har Guds ord. Som Jesus säger: jag har gett dem ditt ord. Men det finns tyvärr också kyrkosamfund som tillåter att lägga till saker till Guds ord. Och att ta bort saker från Guds ord. Och nu blir det ju lite repetition här från bibelstudiet förra gången när vi pratade om att lägga till och ta bort. Man lägger till saker som man tycker bättre om och man tar bort saker som man inte vill prata om. Och som vi vet, som vi pratade om förra gången i bibelstudiet, så är det inte tillåtet att göra det. Och när det heter att ta bort något från Bibeln, så menas ju inte bokstavligen att riva ut en sida från din bibel som man inte gillar. För man kan ju egentligen inte ta något från bibeln på det sättet. Även om du skulle riva ut en sida från bibeln, så skulle ju ändå Guds ord bestå. Guds ord består ju för evigt. Så här menas det inte bokstavligen att riva ut några sidor, utan här menas det när man inte vill lyssna till det som står. När man inte vill läsa det eller lyssna till det. När man hoppar över det. När man låter bli att predika om det. När man låter bli att prata om det i kyrkan. Eller ännu värre, när man börjar lära ut något som är raka motsatsen. Då har man både tagit något bort och lagt något till. Jesus ber till Fadern: bevara dem i ditt namn. Så att det är ett. Så att det är ett. Ja, den kristna kyrkan här på jorden är ett. Vi är en enhet. Alla som tror på Jesus som sin frälsare från synden är ett. De är förenade med varandra genom samma tro. Vi lär att det finns en osynlig kyrka. Den sanna kyrkan. Kristi kyrka. Som består av alla troende. Men det finns inte bara en osynlig kyrka. Det finns ju också synliga kyrkor. Det finns många olika kyrkosamfund. Och visst hade det varit underbart om det bara fanns ett enda synligt kyrkosamfund här på jorden. En enda kyrkogemenskap bland de kristna. Det skulle ju vara jättebra. Jesus ber för att alla de kristna ska vara enade och förenade. Men Jesus ber också: helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Så Faderns ord är sanning. Guds ord är sanning. Alltså Bibeln är sanning. Och vår uppgift är att hålla fast vid det som står i Bibeln. Men det är som sagt inte alla som förblir i Guds ord. Utan de börjar lära annorlunda. De börjar lägga till. De börjar ta bort. Eksempel på det når man börjar ta bort det som är övernaturligt från Bibeln. Allt det som det mänskliga förnuftet inte kan acceptera, till exempel Jesu underverk, jungfrufödelsen eller uppståndelsen. Eller där när man lägger till en falsk lära om omvändelsen, till exempel att omvändelsen inte bara är Guds verk, utan omvändelsen det är också att man själv måste medverka i den processen genom att ta ett beslut. Och det är så man kommer till tro. Eller det kan vara när man lägger till något om Jesu andra ankomst på den yttersta dagen. När man börjar spekulera när det skulle kunna vara. Man börjar sätta ett datum, trots att det inte finns något datum i Bibeln. Eller det kan vara när man lägger till människobud, regler som pietisterna gjorde. När man lärde ut människobud som handlade om att förbättra människors moral. Det finns många exempel på när man inom kyrkan har lagt till eller tagit bort. Och inte heller ska vi tänka att vi inte skulle kunna frestas att vika av från sanningen. Därför behöver Jesus be, helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Vi behöver den här förbönen. Vi behöver den här förbönen, för endast Guds ord är sanning. Och ett kyrkosamfund kan bara bestå om det fortsätter att hålla sig till Guds ord utan att lägga något till eller ta något bort. Jesus, han säger i Johannes kapitel 10, där han talar om sig själv som den gode herden. Den gode herden, han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem, och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Men en främling följer det inte, utan flyr från honom, för de känner inte främlingars röst. Så när den falska läran börjar tolereras inom en kyrka, då kommer kristna som kan sin bibel att börja upptäcka att här är det något som inte stämmer. Den där rösten, den känner jag inte igen. Det där är inte Jesu röst. Det där, det är en främling. Och en kristen bör fly från främlingen, inte stanna kvar där. Så när det börjar predikas något som inte stämmer överens med Bibelns undervisning, då bör en kristen fly från det. Mina får lyssnar till min röst, säger Jesus. Och Jesus, han säger också i sin bön till Fadern: jag är inte längre kvar i världen. Tidigare hade han också sagt till lärjungarna: nu lämnar jag världen och går till Fadern. Jesus skulle ju efter korsfästelsen och uppståndelsen lämna världen. På Kristi himmelsfärdsdag så gjorde han det. Men ändå så sa han just innan han for upp till himlen: se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Så han har lämnat oss, men han är ändå med oss. Och det är för att han är den sanne guden som är närvarande överallt samtidigt. Och han är med oss på ett alldeles särskilt sätt just nu, när vi samlas i Jesu namn, när vi samlas kring hans ord. Han är med oss nu när vi har gudstjänst. Ja, varje gång när vi har gudstjänst och bibelstudier. Han är här för att förmana oss, för att styrka oss och för att trösta oss genom den helige ande. Låt oss be. Käre Gud, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen.